Vi talades ju vid sådär ungefär för ett år sedan om den här helgen och bokade in den. Och vi talade om ett ämne, lärjungaskap eller att följa Jesus, Jesu efterföljd. Och det känns som ett underbart ämne att få stanna vid lite grann den här helgen. Jag funderade på lite grann vilket upplägg vi skulle välja, om vi skulle tala mera som mina vardagar, mera bibelskoleaktigt, och vi skulle ha PowerPoint och lite mer så där teoretiskt. Men så kände jag, nej, jag vill inte gå den vägen nu i helgen. Jag vill tala lite mer fritt ur hjärtat. Och att vi läser Guds ord tillsammans och bara låter ordet verka på oss istället. Så kan vi ta andra bitar en annan gång inom ledarsamlingen och liknande och prata om det på det sättet. Men jag vill bara i all enkelhet läsa lite grann och dela lite tankar och så utifrån ordet om att följa Jesus. Så jag tror vi börjar i Markus, det första kapitlet. Och den här gången så börjar vi i vers 16. När min älskade Jesus gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zebedeus son, hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. I Jesu efterföljd. Vi ser här att följa Jesus innebär för de här vännerna och innebär för dig och mig att lämna. Det första de fick göra var att lämna. Och ibland så möter vi det där i våra egna liv och i vänner omkring oss. Just den här dubbelheten i att vilja följa men inte vilja lämna. Att vilja gå men ändå vara kvar. Att så att säga äta kakan och ha kvar den. Va? Jag kanske vill, men är jag villig att lämna? Vad är jag villig att lämna? Vad får det kosta? Vad är det den heliga ande kommer peka på redan nu? Som du och jag måste lämna för att kunna följa vidare. För att lämna för att kunna gå varifrån vi är idag till det som ligger framför. Tänk om det är någonting annorlunda. Tänk om det aldrig blir sig likt. Visst är det otäckt. Visst är det en skrämmande tanke att lämna båten, att lämna näten, att lämna tryggheten. Därför att Gud kallar vidare. Visst finns det en osäkerhet. Ja, men det är ju det här jag kan, det är det här jag har, det är det här jag känner till. Ibland är det inte så kraftfullt, ibland kan det vara något litet. Ibland kanske det räcker med att du lämnar din bekvämlighet. Du kanske får behålla allt det andra. Det kanske räcker att lämna bekvämligheten. Jag vet inte alls vad den heliga ande talar till dig om. Jag vet vad han har talat till mig om. Både en och annan gång. Och ibland är det läskigt. I början på året så sa jag och min fru till vännerna på Shalom. Vi har jobbat där nu i 6,5 år. Till sommaren blir det 7 hela läsår. Så har vi till vännerna att Gud säger att vi ska gå vidare. Vi måste sluta jobba här. Vi kommer att flytta från Oskarshamn. Som vi älskar. Vi har trivts fantastiskt bra. I ett fantastiskt hus som ligger granne med skolan. Och vi har en liten båt i en underbar skärgård. Och massor med saker som vi trivs så bra med. Pojkarna känner nästan inte till något annat. Den yngsta är född i Oskarshamn. Den näst yngsta var bara ett halvår när vi flyttade dit. Och så säger Jesus, kom, följ mig. Följ mig. Jag vill gå vidare nu. Och det var läskigt. För vi visste inte om vi skulle flytta till norr eller söder eller öster eller väster. Öster är svårt från Oskarshamn håll sett. Ja, det skulle bli Gotland eller Ryssland eller någonting sånt där. Det hade det förvisso kunnat bli. Men ibland så kommer vi till sådana där passager i livet. Där lärjungarna var vid den här situationen. Och Jesus säger, kom, följ mig. Kom, följ mig. Nu går vi vidare. De visste inte vart de skulle hamna. De visste egentligen väldigt lite om framtiden. Men det var någonting i Jesu röst. Någonting de kände, de förstod, de visste om Jesus. Som gjorde att de var beredda att lämna allt för att följa. För att lämna. I Första Konungaboken, kapitel 19, ser vi en liknande situation. Elia har varit på berget och mött Gud och fått instruktioner för nästa fas i hans liv, nästa steg i kallelsen. Och det är en underbar tid. Det är tiden av att träna nästa generation. Tiden av att du är inte den sista. Det ska komma någon efter dig. Det får inte stanna med att du är bra. Det måste fortsätta. Han hade varit på berget och Gud hade talat till honom om Elisa. Och här i kapitel 19 från vers 19 ser vi den här fantastiska händelsen då Elisa blir kallad. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisa, Safats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna, skyndade efter Elia och sade, låt mig först få kyssa min far och min mor så ska jag sedan följa dig. Det var tydligen något hemligt tecken. Han hade ju inte konverserat någonting, men tydligen så visste han att om någon kastade mantel över mig, då är det bara att följa. Så man fick vara beredd att ducka när som helst. Han sa till honom, gå tillbaka igen, du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisa honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket och de åt. Därefter stod han upp, följde Elia och blev hans tjänare. Oj, oj, oj. Det här är något fantastiskt. Han blir kallad. Och han lämnar allt. Han stänger dörren bakåt. Oxarna finns inte kvar. Och inte ens oket finns kvar. Han har gett det till folket. Det handlar inte längre om mig. Jag blir en tjänare. Det handlar inte om dig eller mig. Det handlar om Guds dröm. Om världens frälsning, sa jag senast jag var här i Skillingaryd. Det handlar inte om dig eller mig. Det handlar om Guds dröm. Om världens frälsning. Lärjungarna fick kallelsen att följa som innebar att lämna. Elia fick Elisa att följa, men det innebar också att han fick lämna någonting. Och kanske är det så att din och min efterföljelse också måste få kosta. Måste få kosta någonting. Kanske är det någonting som vi faktiskt efter den här helgen känner att det där hör till det gamla. Något nytt har kommit. Följa för att lära känna. Och lära känna är viktigt. I lärjungaskapsprocessen, Elia och Elisa, så var relationen det avgörande. Elisa blev den lärjunge som plägade tvätta profetens händer. Som brukade tvätta profetens händer. De hade en väldigt nära, tät relation. Det är det som är lärjungaskap. Det kommer vi prata mycket om. Och det är där i den relationen vi lär känna. Det var därför som lärjungarna fick följa Jesus, för att lära känna, för att leva tillsammans med, för att leva i relation med. För att lära känna genom samtalen, genom vandringen, genom erfarenheterna, lära känna. Och det är så viktigt. Detta är evigt liv. Att de känner dig. Den enda sanna levande guden och den som du har sänt, Jesus Kristus, ber Jesus själv i sin översteprästerliga förbön i Johannes kapitel 17. Det är evigt liv att de känner dig. Det är evigt liv att de känner dig. Därför kallar han oss inte att vara kyrkobesökare. Därför kallar han oss inte att vara kristna i allmänhet. Han kallar oss att vara lärjungar. Han kallar oss till efterföljelse. Han kallar oss till relation. Han kallar oss till att bli formade. Formade, fostrade, förändrade för att bli som honom. Han kallade inte oss till att hålla någonting för sant. Ja, vi tillhör den och den läran, vi tillhör den och den kyrkan, vi tillhör den och den rörelsen. Nej, vi tillhör honom. Vi tillhör relationen. Det är den han bjuder oss in i. Därför att han säger att jag ska göra er. Jag ska göra. Han bjuder in oss i Jesu efterföljd. Han bjuder in oss till relation. Han bjuder in oss till lärjungaskap för att göra någonting med oss. Jag ska göra er. Jag ska göra er. Och jag tycker jag finner en sådan vila i det. Att det inte är någonting som jag gör. Det är inte jag som lyfter mig i håret. Det är inte jag som förändrar. Utan han gör. När jag följer. Han gör när jag lämnar. Han gör när vi går. Det är jag så glad över. Vi kallade att formas, att fostras i Romarbrevet kapitel 8. Läser vi om det. Det åttonde kapitlet. Vi kan hoppa in i vers 29. Rombrevet 8 och 29 och 30. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det finns ju underbart mycket att säga om de här verserna. Men låt oss bara se det. Att vad är det han har sagt? Jo, att vi ska formas. Lärjungaskap, att vandra i Jesu efterföljd, handlar om att formas. Att formas till hans sons bild, alltså formas till Kristus likhet. Att formas till att bli lik Jesus. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Så underbart. Hur ska den här bygden se Jesus? Vart ska de se Jesus? I din Kristuslikhet. Jesus finns fast han inte syns. Men han syns i dig. Det nya testamentet, kort och gott. Det är missionsbefallningen, kort och gott. Jesus vill synas genom dig. Din Kristuslikhet, din Kristusdoft ska visa honom för världen. Psalm 138, vers 8 älskar jag också i det här sammanhanget. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar evinnerligen. Överge inte dina händers verk. Återigen den här vilan. Det är Herren som gör det. Det är Herrens verk. Han ska fullborda sitt verk. Jag är ditt verk, Herre. Din nåd varar evinnerligen. Herre, mitt gensvar är, överge inte dina händers verk. Fortsätt. Gör färdigt. Fortsätt. Fortsätt, Herre. Fortsätt göra ditt verk. Överge inte dina händers verk nu, Herre. Gör klart. Gör mer. För jag vill likna dig. Jag vill följa dig. Jag vill få vara använd av dig. Jesus lik. Paulus skriver i Galaterbrevet 2:20: nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Jag tycker om ordet Jesus lik. Därför att det, när jag blir Jesus lik, det betyder att jag dör. Kvar står bara Jesus. Jag är ett lik, kvar står bara Jesus. Eller hur? Jesus lik, det måste vara det betyder. Och det är det Paulus skriver. Nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Galaterbrevet 2:20. Det är alltså detta, att följa innebär också att lämna. Att följa innebär att dö bort ifrån sig själv, att dö bort ifrån sin bekvämlighet, att inte söka sin egen vilja utan söka Guds vilja. Vara så trygg i att det finns ingenting som är så positivt, som är så gott, som är så underbart, som är så välsignat som för oss att få vara i Guds vilja. Det är det bästa. Den är så mycket bättre än din vilja. Den är så mycket härligare. så mycket mer välsignad. Du behöver inte vara orolig, du behöver inte vara rädd. När han ber dig följa, när han ber dig lämna. Inte tror jag att lärjungarna ångrade sitt beslut att lämna den där fiskebåten och näten. Nej, att följa Jesus, det kostar allt. Men det är värt det. Som sången säger, för jag ger så mycket mera. Ni kommer ihåg den sången? Ingen kommer ihåg sången, ja. Tack. Så, vi följer, att följa Jesus. Han kallar till efterfölj. Kom, följ mig. Det innebär att lämna. Han säger, jag ska göra er. Han gör, han formar, han skapar oss till sin avbild. Han gör oss Jesus lika för att världen ska kunna se och ta emot honom. Genom vandringen, genom erfarenheten, genom samtalet, relationen. Som vi kan läsa om i andra Korintherbrevet. Det tredje kapitlet. Jag hörde någonstans att det här var en bibelhelg, så därför så kände jag mig frimodig att läsa Bibeln. Andra Kor, det tredje kapitlet. Vi kan hoppa in i vers 16. Men när helst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Här innan i sammanhanget så talas det om Mose som hade mött Gud på berget, ansikte mot ansikte. Det får du göra varje dag. Varje dag har du en stående, öppen inbjudan, en audiens hos den högste. Jag vet inte vad du och jag gör med den, men vi har den. En stående inbjudan, en audiens hos den högste. Och Mose mötte honom ansikte mot ansikte och han blev förvandlad av det samtalet, av det mötet. Så hängdes slöjan på. Men så skriver Paulus att så ska det inte vara. Utan när helst någon omvänder sig till Herren, ta slöjan bort. Allt det där som ligger mellan ditt ansikte och Guds ansikte. Hur försvinner det? Hur försvinner overkligheten? Hur försvinner det där som ligger emellan? Ja, det står ju här. På omvändelsens väg. När helst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Så underbart att få följa och lämna. Vad underbart när slöjan tas bort och du och jag genom Guds nåd, genom Jesu blod, får umgås med Herren ansikte mot ansikte och förvandlas till en och samma bild. Men när helst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla, som alltså med avtäckt ansikte, utan slöjan då alltså, skådar Herrens härlighet som med en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Amen. Så underbart att han inbjuder oss in i sin närhet. Ansikte mot ansikte. Där förvandlas vi. Ansikte mot ansikte med Gud. Där förvandlas vi. Jag tänker på Jakob som brottades med Gud. Och hans möte med Gud, ni känner igen det här, det är en kamp. Han brottas med Herren hela natten. Och det är en djupgående process. Så djup att Gud till och med säger till honom att du måste byta namn. Du måste sluta kalla dig själv för Jakob bedragen. Du ska vara Israel. Helt ny identitet. Det har du också fått. En helt ny identitet. Du är född på nytt. Du är Guds barn. Du är barn i huset. En helt ny identitet. En helt ny far. En helt ny familj. Tänk att du är Guds barn. Som vi läste, för att Jesus skulle vara den förstfödde bland många bröder och systrar. En helt ny identitet. Och han får byta namn till Israel. Och så säger han, jag har brottats med Gud. Ansikte mot ansikte. Han blir förvandlad i mötet med Gud, ansikte mot ansikte. Och du och jag blir förvandlade i mötet med Herren, ansikte mot ansikte. Det handlar inte om att du behöver lyfta dig själv i håret. Det handlar om att du behöver möta honom på daglig basis, ansikte mot ansikte, och bli förvandlad. Halleluja, på omvändelsens väg, utan slöja, möta honom ansikte mot ansikte och bli förvandlad från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Oj, det vart jag glad i alla fall. Det beror inte på mig, jag får bara komma. På omvändelsens väg, möta honom och bli förvandlad. Bli Kristuslik mer och mer, dag för dag. Uppfylld. Halleluja. Tack Jesus. Vilken fantastisk väg. Vilken pedagogik ifrån Guds sida. Jag gör dig till en människofiskare. Jag gör. Du är välkommen. Kom, följ mig. Jag gör dig till en människofiskare. Paulus skriver, vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte göra vad köttet begär. Det skriver han i Galaterbrevet kapitel 5, vers 16. När vi möter Gud ansikte mot ansikte och blir uppfyllda allt mer och mer, så blir det så mycket lättare att bara följa, att säga nej till det som vi ska säga nej till och säga ja det vi ska säga ja till. Det behöver inte ske i din kraft, utan det sker i hans kraft. Ju mer vi möter honom ansikte mot ansikte, ju mer uppfyllda vi blir av honom, desto mindre finns det kvar av annat. Desto mer formade blir vi. Människofiskare, det är vad han gör dig till. Du behöver inte vara orolig, vad ska det bli av mig? Vad ska det bli av mig nu när jag följer Jesus? Vad ska det bli av mig när jag lämnar allt? Vad ska det bli av mig nu? Ja, du blir en människofiskare. Det har han sagt, det är klart, det är tydligt, det är färdigt. Du behöver inte fundera på vad som är din kallelse eller vad som är din roll. Det är en människofiskare. Ja. Oavsett vad du har för yrke, oavsett vart du är, oavsett när du är där, så är du människofiskare. Om du jobbar på dagis så är du människofiskare. Om du jobbar på tåget så är du människofiskare. Om du kör bussen så är du människofiskare. Om du är pastor så är du människofiskare. Om du är på Kinnarp så är du människofiskare. Därför att Jesus gör dig till en människofiskare där du är. Därför att det är vad han är. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Varför? Jag inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att rädda världen. Jesus kom för att vara människofiskare. För att rädda det som var förlorat. Och nu sänder han dig. Han tittar dig i ögonen och så säger han, som fadern har sänt mig sänder jag dig. Du är en förlängning av Guds dröm om världens frälsning. Du är sänd. Du är sänd. Du är kallad. Ja, det är inte jag kallad, möjligen Kenneth. Men inte jag. Jo, du. Därför att du tillhör honom. Därför att du är hans. Du tillhör honom. Du är hans. Och han säger, kom, följ mig. Så gör jag någonting med dig. Jag gör dig till en människofiskare. Därför att Fadern har sänt mig för att rädda världen. Och nu sänder jag dig. Så ditt liv, mitt liv, handlar inte om dig eller mig. Det handlar inte om någon kyrka. Det handlar ytterst sett inte ens om någon verksamhet. Utan det handlar om människor. Sen kan en kyrka vara bra att ha. Verksamheten kan en viss mån vara bra att ha. Om den fyller behovet. Om den möter människorna. Om det är där himmel och jord möts. Om det är där lärjungaskapet sker. Om det är där det gudomliga utbytet sker. Då är det ju bra såklart. Men det kan ske var som helst. Överallt, hela tiden, är vi människofiskare. Därför att Jesus är där för att vara just detta. Men det är ett steg för dig och mig att ta. Att inse, att våga säga de orden. Vad då mitt liv? Sen sa jag till Jesus, så är det inte mitt liv. Det är hans. Nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Ja, då är det ju inte min tid, 168 timmar i veckan, rättvist fördelat. Alla har lika mycket. Då är det ju hans. Då är det ju inte min ekonomi. Då är det ju hans. Sen ger han ju dig tillbaka både ekonomi och tid, eller hur? Du får ju väldigt mycket frihet att välja själv. Men det är hans. Därför du har sagt ja, Herre. Ja, Herre. Jag följer dig. Det här är inte ens radikalt om ni trodde det. Det här är evangelium. Guds kraft är frälsning för var en som tror. Att säga ja till Jesus. Att följa honom. Jesus kom för att frälsa människor. Han är intresserad av människor. Så när du och jag följer honom så är det människor han kommer leda dig och mig till. Det är människor som behöver människor för att visa Kristi kärlek. För att tala Guds ord. För att lägga Jesu hand i din hand på någon annan. Därför sänder Jesus dig till människor. För att vara hans öron på din arbetsplats. För att vara hans ögon. För att vara hans mun. För att vara hans hand. För att vara hans tjänande. Förstod ni den? Han kom för att tjäna. Han säger, jag har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna. Och därför sänder han dig. Att följa Jesus. Som honom, formad till hans likhet, som vi läste. Med hans uppdrag. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Johannes 20 och 21 till 21. Johannes kapitel 20, vers 21. Vi kan läsa i Matteus kapitel 9 också. Matteus kapitel 9. vers 9-13. Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med publikaner och syndare?" Jesus hörde det och sa: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder: jag vill se barmhärtighet, inte offer. Det har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Jesus var sänd till människor och sänder dig till människor. Och i Markus, det sista kapitlet, kapitel 16, vers 15, så säger han: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen." Han sänder dig. Han kallar dig till sin efterföljd. Och det innebär att han ger dig sitt eget uppdrag. Det uppdrag att frälsa världen som Fadern sände honom hit, det uppdraget skickar han vidare till dig. "Som Fadern har sänt mig, sänder jag er." När han kallar oss så säger han: "Kom, följ mig." Det innebär att vi får lämna olika saker, och olika tider får vi lämna olika saker i våra liv. Men det är i sig, även fast det kan kännas otäckt och jobbigt, leder till en större välsignelse. För när vi följer så får vi lära känna genom samtalet, genom vandringen och genom att erfara tillsammans med. Och då säger han: "Jag ska göra er." När vi följer så gör han oss till någonting. Han formar oss till sin egen bild, sin egen likhet. För att världen ska kunna se honom. Han gör oss Jesus lika. Och han gör oss till människofiskare. Därför att vad Fadern längtar efter. Fadern står vid vägkanten i Lukas kapitel 15. Och längtar och väntar på människor som ska få vända om, som ska få vända hem. Längtar och väntar. Därför så gör han dig till en människofiskare. När du följer honom så blir du som honom, en människofiskare. Herre, vi tackar dig för ditt ord till oss den här stunden. Herre, vi känner var och en av oss att ditt ord är skarpt. Herre, vi känner att ditt ord är utmanande många gånger, Herre. Det var ingen liten utmaning när du uppmanade dina lärjungar att lämna allt de kände till för att följa dig. Herre, tack att vi har fått säga ja till den kallelsen. Tack att vi har fått säga ja, Herre. Vi vill följa dig. Tack att vi får vara dina idag, Herre. Frälst av nåd, Herre. Tack att vi har fått hörsamma kallelsen och att vi får vara på vandring med dig, Herre. Och tack, Herre, för att det är som du säger, att du gör någonting med oss. Att du fostrar oss, att du formar oss till din likhet. Att du gör oss till människofiskare som får vara sända i din ande och din kraft för att möta människor och låta ditt evangelium frälsa nya hjärtan. Herre, vi tackar dig för det, Herre. Och Herre, om det är någonting du talar till oss om, Herre, som vi behöver lämna av tankar eller idéer, kanske i vår rädsla eller bekvämlighet, så tackar dig, helige Ande, för din kraft att förvandla, för din kraft att lyfta av, för din kraft att ta bort den där slöjan. Jag tackar dig för att du rör vid oss just nu. Just nu faller slöjan av. När vi i samma sekund vi erkänner för dig, Herre, så faller slöjan av. I samma sekund vi resignerar och säger, ja Herre, du vet allt, så faller slöjan av. Och vi får på nytt skåda ditt ansikte som i en spegel, ansikte mot ansikte, och bli förvandlad igen och igen och igen. Herre, tack för att just nu så får vi bara inför dig, Herre, viska ett förlåt. Herre, förlåt att vi så många gånger stod kvar när du bad oss göra någonting. Herre, förlåt att vi så många gånger höll inne med den där kärlekshandlingen eller höll inne med det där ordet. Förlåt, Herre. Herre, förlåt att vi så många gånger på grund av rädslor eller bekvämlighet inte gått. Men tack, Herre, för att ditt ord är sant som säger att när vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig. Så att du förlåter oss våra skulder och renar från all orättfärdighet, Herre. Vi tackar dig, vi lovar och vi prisar dig, Herre. Halleluja. Tack, Herre, för just nu så faller slöjorna av, Herre. Herre, vi tackar dig just nu för frihet, Herre. För där Herrens ande är, där är frihet. Herre, vi tackar dig just nu för, halleluja, att vi kan se igen, Herre. Vi får se dig igen, Herre. Halleluja, ansikte mot ansikte. Åh, vi bara prisar dig för att då du förvandlar oss, Herre. Du förvandlar någonting i våra liv just nu, just den här stunden, Herre. Så förvandlar du någonting i våra liv, Herre. Halleluja, precis det där som du talade till oss om, Herre. Nu när vi erkänner så bara, åh, halleluja, så rör vi oss. Slöjan faller av, du förvandlar oss. Vi blir, Herre, lite mer lika dig. Åh, vi bara tackar dig, Herre. Vi prisar dig för din nåd, vi prisar dig för din kärlek. Vi prisar dig för vad du gör i våra liv, Herre. Herre, vi vill följa dig. Herre, vi vill följa. Vi vill inte att någonting ska hålla oss tillbaka. Nej, vi vill gå, Herre. Herre, vi vill gå. Vi vill få vara använda av dig i vår vardag, där vi är. Herre, vi vill. Tack, Herre, för att det är du som gör det. Det är du som förvandlar oss. Det är du som fyller oss. Det är du som styrker oss. Det är du som förvandlar våra ansikten till att likna dig, Herre. När vi erkänner vår brist, när vi erkänner vår svaghet, när vi kommer till dig, så renar du och förvandlar du och gör oss till människofiskare i din tjänst. I Jesu namn. Amen.